Hjärtligt välkomna ska ni vara till Toto Balotto. Det är måndag den 2 maj 2022. Jag sitter här med Thomas Wilbacher i vårat skal till kontor för tillfället. Vi renoverar, förhoppningsvis så är det tystare idag än i det senaste avsnittet. Borrarna går inte, så att det ska inte bli några ljudstörningar här. Hur är läget annars?
Jo, men det är bra. Frågan är om det blev ljudstörningar. Det var ingen som hörde av sig. Brukar göra det annars. Det är vårt otroliga ljudisolerade glas här kanske som löser biffen.
Kanske. Man får alltid en liten sån här småjobbig känsla i magen när ingen hör av sig kring saker som antingen då sticker ut åt det positiva eller negativa hållet. Ja. Börjar man undra, är det ingen som tittar?
Lyssna längre. Sluta.
Såg du inledningen igår på Fotboll Söndag Europa?
Nej, jag missade den.
Okej. Jag hade ju gjort ett plakat. I och med att det var 1 maj. Mm. Jag stod bara helt tyst med mitt plakat där det stod välkommen till Fotboll Söndag Europa.
Trams.
Så var jag helt tyst i 15 sekunder. Ingen hörde av sig. Men ingen skrev någonting.
Vet du vad? Det där är trams.
Är det trams?
Ja, det är ruskigt trams.
Tyckte du var lite pikt?
Nej, det tycker jag verkligen inte. Så. Kan du hålla på med dina gråsossefasoner så kan liberalen Wilbacher bara ösa på sitt håll, va?
Du känns liberal på ditt egna lilla sätt.
Exakt, jag har min egen liberala tolkning av den liberala politiken.
Du har inte mycket till övers för liberalerna, men liberal är du.
Exakt, ja. Exakt.
Så läser
bara jag
dig
får vara fri politiskt. I både mind och allt jag pysslar med.
Men du får inte vara fri vad gäller koncentratet av det som hänt fotbollsmässigt. Nej. De senaste dagarna. För idag så är det jag som har skrivit ett svep.
Trevligt.
Så du ska bara stå där och hålla käften.
Du ska bara stå och hålla din käft.
Okej.
Okay. Så kan du väl bara lyssna in på yes. Vad jag har knackat ihop här.
Vi är sponsrade av Heineken 00 Alkoholfri. Tillsammans längtar vi till sommaren. Tillsammans känner vi liksom hur fotbollspulsen går upp här nu när vi närmar oss Champions League-semifinaler, både herrar och damer. Fotbollen är ju som bäst nu och dessutom då stundar ju ett mästerskap. EM för damer i sommar sponsras också av Heineken. Tillsammans älskar vi fotboll i världsklass. Det är fotbollstider, det är sommartider, det är härliga tider och det är tider för att knäppa upp en god Heineken 00 alkoholfri. Glöm inte bort det. Luta tillbaka lite. Lyssna på det här svepet. Kanske knäppa upp en Heineken 00 alkoholfri. Njuta lite extra nu när det är så härliga tider. Inte bara fotbolls i världsklass då som Heineken är med och sponsrar, utan också härliga tider där ute. Och då passar det ju väldigt bra med en 00 alkoholfri från Heineken. Cheers Stålfans, vi slår igång kippen.
Känner du Wilbur? Känner du hur säsongerna runt om på vår kontinent börjar närma sig klimax? Det är puttrar och det sjuder och stegras och stönas. Snart ska öden förverkligas, förevigas, beseglas och mytologiseras. Vi är där snart, väldigt snart. Men i Tyskland så har ju bucklan redan delats ut och det är en känsla av likgiltig bakfylla som präglar slutspurten. Stuttgart ser ut att återvända till Schweiz tillsammans med Arminia Bielefeld och Greuther Fürth. I takt med kuppruscherna i både Europa League och DFB-pokal så ser RB Leipzig ut att slarva bort Champions League-spel nästa säsong. Och där, redo att norpa den sista platsen och skriva ett vackert kapitel i den tyska fotbollshistorien, står den cyklande antitesen till den moderna bollen, Christian Streich. Tutto hejar på dig. I Frankrike så går striden om den sista CL-platsen mellan lilla Rennes, Monaco och poplaget Nice. De sistnämnda tränas ju av Christophe Gatier. Ni vet, succégubben som vann ligan med Lille i fjol. Mer om honom alldeles strax. Tutto noterar i alla fall. Tutto noterar! Det gör vi också kring den förestående nedflyttningen vad gäller två riktigt klassiska klubbar. Bordet och Saint-Étienne. De goda råden är inte längre bara dyra. De är första färskpotatisen för året. Dyra! I Premier League så vann både Burnley och Everton sina måste-matcher nere vid strecket. Och i och med det så tackar vi Norwich och Watford för den här gången. Och nu är Leeds, som ju andades ut för några veckor sedan, i allra högsta grad indragna i kampen om överlevnad. Fan vad det inte lyfter och vill sig för Jesse Marsh. Toppduon gjorde sitt mot beskedligt motstånd. Arsenal tog tredje raka i jakten på Champions. Spurs slog ett tankande Leicester. Och Graham Potters Brighton tog plats på övre halvan efter en klar och tydlig bortaseger mot Wolves. I Italien så inleddes omgången med att Sassuolo drog till havet, ställde ut skorna och lät Napoli, ni vet tillbaka från Ritiro Napoli, göra 6-1. Hellas var ofina nog att ta alla poäng av ett desperat Cagliari. Och Lazio i jakt på Roma om femteplatsen tilläts ta alla tre poäng mot Spezia, trots att segermålet klart och tydligt var offside. Viva la VAR! Men de riktigt stora matcherna den här helgen var först Lanterna-derbyt som Sampdoria vann med 1-0, och inramningen var fan i mig på allra högsta nivå. Vilken jävla arena Marassi är, eller Luigi Ferrari-stadion, det är beroende på hur man är lagd. Mimmo brände i alla fall straff i 97 och hans Genoa ser nu av allt att döma ut att spela Serie B nästa säsong. Åh nej! Under gårdagen gjorde sen Milan jobbet hemma mot Fiorentina, även om bortalaget absolut hade kunnat regna på paraden och göra första målet ett par gånger om. Och vi adderar ännu en gnetig, kantig och blytung uddamålsseger till Piolis samling. Inter följde upp Milans Victoria med 3 poäng bort mot Udinese, och även fast siffrorna skrevs till 1-2 så kändes Inter tunga, övertygade och självsäkra. De har inte gett upp det här. I Spanien så verkar inte så många andra lag än Real Madrid vilja vinna fotbollsmatcher, och således så känns det naturligt att nu äntligen kunna ropa ut säsongens minst bevarade hemlighet som officiell. De vita marängerna är nu för 35:e gången spanska ligamästare, och det är länge sedan de var så välförtjänta sådana. Hemma i Allsvenskan så studsade diffen tillbaka efter derbytorsken med 4-0 mot Sirius. Uppsala-laget tog i och med det upp jakten på degen som seriens för tillfället sämsta lag. Men de röda skulle svara under söndagen. Oj, 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 så de skulle svara. Backa, Sirpan! Här har ni ingenting att hämta. 0-6 i brakan hemma mot naturgrässvaga Elfsborg. Niko Djurdjic med ett fuck this shit-rött och 2-16 samt 0 poäng efter en femtedel av serien. Om inget radikalt händer så får snart superettan se upp. Här kommer fan degen.
Det gör de sannoliken. Jag tänkte på det. Jag brukar göra det medan du gör ditt svep. Kolla lite i gazettan och se om jag kan plocka upp någonting som du säger och läsa. Men det finns ju fan ingen gazetta. Det betyder att de arbetar ju inte på 1 maj i Italien. Så det kommer ingen tidning idag.
Men det fanns inget att addera till det där förstklassiga svepet.
Nej, alltså det är ju ett förstklassigt svep, och det är mycket som man får sammanfattat till sig här. Jag vet inte vilken enda jag egentligen vill börja, men du säger ju degen och du säger 2-16 och det är 0 poäng. Mm. Jag vet inte hur de har byggt det där laget, hur de har tänkt, men det känns som att den där stommen från förra året, tänka på Ekrot i backlinjen som var jävligt bra, som lyfte sig själv, blev bättre än vad han kanske själv trodde att han kunde bli. Han tappade man. Man tappade ju Edvardsen såklart.
Framförallt
såklart. Men jag vet inte. Det känns ju som att det är 2 nivåer ner på degen jämfört med de andra allsvenska lagen.
Absolut. Oliver Ekrot i all ära. Men Viktor Edvardsen har ju varit talk of the town här senaste tiden. Och det är såklart att han blir det när han går för stora pengar till Djurgården. Snackar mycket inför derbyn. Man torskar igen då mot AIK. Men jag menar, alltså, jag gillar Viktor Edvardsen. Jag tycker att allsvenskan behöver sådana spelare som vågar sticka ut hakan. Och sen så kan det kosta ibland, men det får det väl göra.
Pratade med Kallbäck.
Kallfors.
Kallfors. Var det det jag sa eller?
Nej, du sa Kallbäck.
Ja, exakt. Då tänker du på Kallfors.
En gång.
Ja, exakt.
Som golfbanan här söder om
Stockholm. Exakt. Nej, men då jämförde han honom med Cassano.
Oj, oj, oj.
Ja, exakt. Och jag sa liksom, app, det där går inte. Han är inte nära vad Cassano var. Då sa han, nej, men kanske inte så jävla mycket fotbollsmässigt, men de är ungefär lika puckade. Ja, det är kul. Ja.
Speciellt med Cassano. Fan var liksom hans fotbollskarriär och det han uträttade på planen har fejdat. Jag tänker liksom, när du säger Antonio Cassano så tänker jag nästan på allt annat än det rent fotbollsmässiga. Vad tänker man på? Man tänker på den där John Bon Jovi-jackan han hade på sig när han signade för Real Madrid. Man tänker på när han gjorde ett mål i Rom och sparkade sönder hörnflaggan. Kommer du ihåg det? Mm. Det var ganska nytt.
Ja, men det finns ju ett mål som har rullat ganska mycket. Jag tror att det är hans debutmål i Serie A, i alla fall för Bari, när han kom fram. När han tar med sig bollen i farten. Jag tycker att det är väl lite överskattat. Alltså så här, man har ju sett värre grejer. Alltså när Roberto Baggio tar ner Pirlos passning i steget, det är ju liksom 100 gånger mer klass än den Cassano tar med sig.
Att ta med sig bollen så där i fartet och sen sätta den högt, där tänker jag alltid på Michael Owen mot Argentina VM 98 när han liksom presenterade sig.
Du tar ner löpsteget med utsidan. Ja, exakt. Jag tror att det man framförallt känner med Cassano är liksom det som var på väg fram. Alltså den enorma talangen, det var ju Ja, men ny. Jag vill inte jämföra honom med Baggio, men Baggios karriär var ju på väg att ta slut. Mm. Det var liksom runda av i Brescia. Och så kom det fram en ny sån här fantasista, nummer 10. Och det var nästa sån spelare som skulle göra det här som ingen också, annan klarar av.
Han var ju också så jävla spännande för att han kände så fruktansvärt otyglad.
Alltså, exakt.
Det var en playboy och det var en festprisse, men han var för bra för att även hans största kritiker skulle kunna säga att nej, men han är inte tillräckligt bra fotbollsspelare. Det var han ju. Alltså, det var ju Balotelli gånger två nästan. Alltså, ja. i ren klass ute på plan.
Ja, men det han presenterade i Roma också när han blev köpt av en stor klubb som jagar Scudetto med jättebra spelare. Det var ju också fantastiskt. Jag menar, alltså, han var ju en grym fotbollsspelare, framförallt i inledningen. Och sen så gick det ut för när han köptes av Real Madrid. Alltså, han fick aldrig nå sin fulla potential, det han hade börjat visa i Roma. Och det är väl lite det man känner med Cassano. Men man
tyckte aldrig synd om honom, för att man kände ju alltid att det var hans eget fel. Ja, att hans fulla potential
han
aldrig blommade.
Han hade liksom en karriär sen också. Det blev ju lite vad Ronaldinhos karriär blev i Milan. Liksom. Den var ju svinbra, men det var ju aldrig nära det han gjorde i Barcelona.
Nej precis.
Jag menar, han gjorde ju mästerskap. Alltså det här totalt misslyckade mästerskapet tillsammans med Mario Balotelli också 2014.
Exakt.
Där fick jag ju mycket skit också.
10 år innan var han ju bra också i Italien. Alltså, nu lämnade ju Italien redan i gruppen efter Do och så vidare. Ja. Men där var ju Cassano, alltså, han var ju framträdande.
Ja, gör ju det här målet. Och, nej men, alltså, det är en bra karriär. Men idag i alla fall så är han ju opinionista, så han tycker mycket i tv och sånt. Så han sitter i olika tv-studios. Och han är ju, alltså, precis som man kan tänka sig, men ibland blir de här spelarna som har varit lite tokiga, de blir tyglade när de hamnar i media. Alltså, de blir inte sådär frispråkiga.
Nej.
Men han är alltså totalt frispråkig. Han sågar allt och alla man känner för. Sågar italiensk fotboll. Varje vecka så är det rubriker med citat från Antonio Cassano.
Och det var det jag skulle bara landa i. De två sista grejerna man alltid tänker på numera när man tänker på Antonio Cassano, så var det ju hans liksom sista fas av karriären. När han la av, han började igen. Mm. Han la av. Och så plockade han upp skorna.
Hur ska du ha det?
Ja, han la av och så plockade han upp skorna igen. Och sen så slutade det så här. Ingen riktigt liksom vet konkret
hur det slutade.
Sen så minns jag så tydligt också när han fyllde 25 och han på ett väldigt stringent sätt berättade att han hade haft 3000 sexpartners.
Ja, men han skrev ju en bok.
Det var liksom raffinerad siffra.
Ska fan läsa, ska beställa den.
3000 kvinnor har legat med. Jävla många.
Ja, frågan om han kan räkna till 3000 ens.
Tillbaka då till Viktor Edvardsen, för att jag tycker att han då, till skillnad från Oliver Ekeroth, sätter fingret på problemet med Degen av 2022 här.
De har ingen ensam cirkus.
Nej, men med en sån spelare så kan du alltid dels hålla dig kvar i matcherna, men du tar också de här poängen som kanske inte var jätteförtjänta. Det blir något kryss här, någon seger där, för att det finns en spelare längst fram som kan bryta mönstret, göra
ensam
det på
cirkusen.
Egen hand. Precis. Och där tycker jag verkligen Viktor Edvardsen förtjänar ännu mer cred för sin säsong då i fjol. För att när man tittar nu på Degerfors utan honom, alltså Nikola Djurdjic och Johan Bertelsson i all ära, det är inga Viktor Edvardsen. Och jag tyckte verkligen att Degerfors gjorde en bra premiär mot Djurgården på Tele2. Där det var väl både 3 och 4 virkträffar, och man hade absolut inte behövt be om ursäkt ifall det hade slutat med en kvittering och en poäng. Så där och då så såg man ju inte alls den här resultatraden komma. Men det är ju ett Degerfors som tror väldigt mycket på att de ska spela sin risktagande, smått naiva fotboll, för det ska liksom löna sig i längden. Problemet är ju när du spelar en sån fotboll utan en Viktor Edvardsen-typ som faktiskt kan omsätta de där chanserna och sätta in bollarna i nätet, att du åker på 2-3 och ibland 4-5-6 mål i baken. Och då blir de här siffrorna så här stora. Och när du nu står på 6 raka förluster i inledningen av den här säsongen, jag vet inte riktigt om jag ser det här liksom laget mentalt övervinna en sån start, för att det kräver ju också att du börjar kanske spela lite snålare, spela lite mer back to basic. Och det tror, alltså, jag vet inte riktigt om Degen har det i sig, för att det är inte så de har byggt den här framgången.
Man kan öppna dåligt och sen så kan man öppna dåligt och så kan man öppna som Degen har gjort i år. Mm. Alltså, de släpper in mycket, gör inga mål och ser rent bedrövligt. Men det kanske är så också. Det är så det ska vara. Alltså, Degen är inte ett lag som ska ligga i Allsvenskan under, alltså, över tid och under lång tid, utan de ska åka ner och sen så ska det bli en ytterligare en historisk uppflyttning om 30 år, så görs den nya dokumentären. Ja. Där de är i näringskedjan. Jag mår inte speciellt dåligt över det. Inte för att jag inte tycker om bruksorter eller degen, utan jag känner bara ja, det är så det ska vara.
Och det är väl också naturen av de öppna ligorna i det finaste vi har liksom, idrotten. Att, ja, alla kan ju inte etablera sig i Allsvenskan. Två lag måste åka ur, minst. Så att, ja, i väldigt hög utsträckning så talar det ganska mycket.
Större och styggare klubbar än degen.
Att Degerfors kanske är ett av de lagen i år då.
Vi är sponsrade av Flowlife. Och ni vet vad de är vid det här laget, hoppas jag. Det är bara gå in på flowlife.com annars. Landets ledande produkter inom kategorierna träning och återhämtning. De har på sin kundlista flera allsvenska klubbar. De har svenska dam- och herrlandslaget. De är också internationellt erkända. De har franska fotbollslandslaget, Paris Saint-Germain och så vidare. Detta är ju en garanti. Det är det jag vill komma åt här, va? Det är en garanti för riktigt, riktigt bra produkter. Men också väldigt enkla produkter att använda hemma för dig och för mig. Och jag vet att det är många som lyssnar på Toto Balotto som har handlat Flowlife-produkter tidigare. Nu när våren kommer så har de fantastiska träningsredskap. Sådana till exempel som man fyller med vatten till valfri vikt och kan ta med sig till landet eller ut i en park till exempel. Och så självklart då recovery-produkterna. Alltså alla borde ju ha en Flowgun hemma. Finns det någon kod då, undrar ni? Jajamensan, det finns det. Toto, det ger 20% på ordinarie priser men också 10% på kampanjpriserna. Så väldigt, väldigt generöst av Flowlife. Så passa på nu att köpa era träningsredskap borta på flowlife.com men också alla recovery-produkter. Jag vet att Dick Axelsson, han gillar ju Flowfeet, alltså fotbadet. Den kan man ju ha med sig när man till exempel på Kristi Himmelfärd åker ut i landet och man bara vill sitta på altanen med lite fotmassage och lite härligt sådär, va. Koden är Toto, flowlife.com är det som gäller. Vi säger stort tack att ni är med Toto Balotto. Följande inslag är i samarbete med Swedish Match och Håll Sverige Rent. Och vad är nu detta, undrar ni? Jo, det kanske är en okunskap eller bara gammal ovana när många snusare kastar ner sina prillor i till exempel toaletten eller bara rätt ut på gatan. Det är en handling som är väldigt enkel att utföra. Den sitter i ryggmärgen. Så lyssna nu, hörni. Swedish Match är tillsammans med Håll Sverige Rent initiativtagare till kampanjen. Håll i er. Tack för att du slänger snuset i soporna. Och den syftar till att informera och påminna snusare om att förbrukade snusprillor, ja, de hör hemma var då någonstans? Jo, i soptunnan och ingen annanstans. För även om snuset är helt nedbrytbart så är snuspappret i dagsläget inte det. Så på tack för att du slänger snuset i soporna.nu finns mer information om hur vi tillsammans kan minska nedskräpningen. Och det ordentligt.
Jag tycker inte vi behöver fokusera så mycket mer på den allsvenska helgen som var. Tyckte det var ganska gråa matcher överlag. Men det är ju oundvikligen så att det bubblar på Söder. Fan vad matchen mellan Bayern och Malmö ikväll känns delikat intressant på så jävla många sätt och vis.
Alltså, inför tv, alltså inför rapporter och sånt där, var ju någonting som stannade lite på svenska fans. Jag älskar inför rapporter, alltså det är det bästa jag vet. Jag läser ofta liksom Gazettans sån här grafik med vilka som är borta, vilka som är ett gult kort ifrån att bli avstängda. De har supergrafik som jag tycker är så jävla mysig. Och sen så läggs det alltid mer om italienska papper.
Jävlar vad fet det lät.
Nej, men vi har inte det i Sverige. Om du slår upp en Expressen så får du får inte de införrapporterna. Du får också en text till där det står liksom, ah, men den här spelaren kan eventuellt spela den här, ja, du vet, hela den där grejen. Det finns inte. Och det saknar jag i Allsvenskan, ska jag säga.
Vi underskattar ju ofta medialt the basics i Sverige.
Exakt, ja, det tycker jag verkligen. Utan det är liksom de här stora jobben och krönikerna, jag gillar gnuggarna. Men det går att få tag på om man följer spelgubbarna. Alltså Bengan Sonnet och gänget, Gambling Cabin och det där.
Olen.
Olen, exakt. För där är det fullständigt fundamentalt för dem, spelproffsen, att veta liksom vilka som är borta och sånt för att hitta mjuka värden och så från det då hitta spelvärde. Då har jag följt spelgubbarna inför det här och det är många som tror på Bayern här. Och jag misstänker, men det är väl inbakat i oddsen nu, men ändå att det är för att det är skador i Malmö och ja, men Bayern ser så bra ut som de gör och spelar på hemmaplan, jag vet inte.
Mm. Nej, men det har ju varit en ganska så tuff inledning på den här säsongen för Malmö, rent fysiskt. Man har blivit av med Adinalic länge, man har blivit av med Moisander länge.
Men har inte de en bred trupp?
Jo, det är klart att de har en bred trupp, men det är väl ingen tränare och inget någon lag som mår bra av att startelvan hela tiden förändras och rycks sönder.
Jag är mer tveksam kring Milos.
Ja, men det är väl också då en faktor
alltså,
kring...
Det känns som att han har någonting att bevisa fortfarande.
Ja, jo, så är det väl. Och i synnerhet en sån här match, när han ska tillbaka till Tele2 och möta Bayern, så blir det ju väldigt mycket fokus på Milos Milojevic, såklart.
Jag vet, men då hamnar fokus på skadorna så förlorar de den matchen. Ja, det var på grund av skadorna. Jag tänker bara att Malmö har en så jävla bred trupp och så otroligt bra spelare. Det är klart att det inte går att ersätta en nyckelspelare som Christiansen. Men jag menar, ja, alltså, jag vet inte. Jag börjar känna att jag tror på Malmö lite i den här matchen.
Ja, och alltså, hej, det är väl det finns väl inget ologiskt
vad
i det.
Vad har Bayern och andra sidan mött då, liksom, fram till den här matchen?
Nej, men det där är ju väldigt många som väljer att lyfta. Jo, men vadå, det är ju BK Badboll gånger 5 i inledningen. Ja, fast ja, vadå, nu landade spelschemat som det var. Det här är Allsvenskan. Hallå, hoho, är det någon hemma? Alltså, alla som har följt Allsvenskan i mer än en halv säsong.
Vänta, vet det är ju Allsvenskan och Degen.
Så är det. Ja.
Låt mig vara tydlig.
De tre vännerna och Jerry. Nej men herregud, alltså, alla vet väl att alla kan slå alla i den här serien. Sen över tid så är det väl klart att vissa lag, och kanske framförallt om Malmö FF, sticker ut och inte då kan hamna under andra lag i en tabell. Men i varje enskild 90-minutare så är det väl klart att ett lag, och i synnerhet då ett lag som Bayern med en ny tränare och spelare som ska sättas ihop med varandra på ett nytt sätt att spela. Alltså, det är väl inte bara att göra. Så att, herregud, jag tycker också att Bayern har haft ett fördelaktigt spelschema. Men de kan ju inte göra mer än att ta 15 av 15 möjliga poäng.
Nej,
och dessutom
alltså,
imponera spelmässigt.
Och så att, alla rapporter, Cifuentes är liksom kanon och han säger allting rätt och han är hård när han ska vara hård. Och, alltså, det är klart att allting just nu stämmer för Bayern. Jag säger inte emot det. Jag ska bara, liksom, det mest intressanta här trots allt, eftersom vi inte ska prata upp, att Häcken vinner över Varberg, att Gnaget vinner bort mot Sundsvall, att Elfsborg slår Degen eller att Djurgården vinner stort över Sirius, det är ju ingenting man tappar hakan för. Men däremot Bernieri alltså. Herregud vad han kör brännan. Och jag såg igår skickade du ut eller var inte igår, det var för några dagar sedan, skickade du ut en fråga vilka våra lyssnare vill ha som gäst. Mm. Vi kliver in i en mästerskapsfri sommar och tänker vi att då kan vi bjuda på lite
gästavsnitt.
Exakt, på här sidan. Jag kommer göra Toto 5 kring dam-EM. Det kommer ju bli fett som fan. Det är skitkul. Och ni som inte lyssnar, lyssna. Men det är ju en gäst som jag gärna vill ha in här i Toto Balotto. Jag såg att det var någon som hade skrivit det. Annars var det mycket dubbletter. Alltså sådana gäster som vi redan har haft inne mycket. Oraklet. Vicky var nyss här. Jag tar in Vicky. Någon ny lyssnare. Jag vet inte. Hon får gärna komma tillbaka. Det är inte det. Jag menar bara att vår egna Ranieri, han är varmt välkommen.
Ja, nej, men det är väl klart att vi ska försöka få till en sittning med brännande.
Mässa han nu.
Det vore väldigt trevligt. Och som du säger, Mjällby har ju rivstartat den här säsongen också. Tillbaka bara kort.
Tänk att du ville stanna på Mjällby. Vill liksom gå bort från Bayern Malmö.
Vill aldrig stanna på Mjällby.
Okay.
Det finns ingenting i min mage som känner att här vill jag fastna och gosa ner mig. Vi kan väl göra det med brännan när han väl kommer hit.
Jag ska bara säga det om Degen här nu. Mm. Någonstans är det så jävla Degen att Marcus Birro har hoppat på liksom, och skriver om Degen och har blivit då Degen för en säsong, misstänker jag. Så han har jobbat med tidigare klubbar. Och att han då får måla hela den här svärtan och helvetet som supporterna upplever. Han hamnar alltid på den här mörka platsen, Birro. Och där är han ju bäst. Jag såg att han hade skrivit någonting nu om...
Jag tror att han gärna inte hade varit där.
Nej.
Men som du säger, man får ju ut mest av Marcus Birro när det går dåligt.
När det går dåligt,
liksom, för hans lag.
Exakt. Där är ju bäst av alla.
Men på tal bara om det med Degen, måste säga det. Efter förlusten mot Värnamo näst senast så var det ju lite, kanske inte kvartssamtal, men då var ju spelarna framme hos supporterna. Och liksom, okej, nu är det 5 raka torskar. Nu förlorar vi till och med utan att göra mål mot fucking Värnamo. Mm. Vad är det som händer? Nu är det ni som steppar upp. Och så följer man, alltså, man kan inte följa upp ett kvartssamtal med 0-6 hemma mot Elfsborg. 4-0 i brakan efter typ 22 minuter. Så att jag undrar egentligen vad som, alltså, om det var kvartssamtal efter Värnamo, vad händer på Bosna ikväll?
Det gäller ju att göra som Napoli då gör. Att
man, ja, men så här, diffust retiro.
Retiro eller kvartssamtal. Ja. Men man samlar ihop sig och man gör i alla fall en gedigen prestation om man kämpar. Man åker inte och gör den prestationen.
Får jag bara säga det avslutningsvis inför då Bayern Malmö, att det här blir ju verkligen det första riktigt stora testet för Cifuentes Bayern i Allsvenskan. Man har gjort jättebra i kuppen även innan serien drog igång.
Gå men... inte att höra Cifuentes utan att höra ramsan. Nej, det går inte.
Jag vet. Har du hört Kalifas
version? Det är den jag hör.
När
jag
han
hör
kör då med den här instrumentet, afrikanska instrumentet som ingen riktigt vet hur man spelar det, eller hur, det, liksom, vad det heter. Det
klickar i huvudet på mig.
Otroligt bra. Vi kan lägga in den här. Yeah! När nu då Malmö kommer på besök. Och Malmö är ju obesegrade hittills. Så jag tycker att man har imponerat i perioder under de fem första matcherna hittills. Men som vi säger, Moisander är out, Adin Alic är out. Nu är AC också out en längre tid. Så att det blir ju väldigt spännande att se hur då Milos och Malmö hanterar det. På konstgräs, borta mot Bayern som flyger. Man adressändrar ju nu också under maj månad till Stockholm. Man ska ju möta både Bayern och sen Djurgården och sen AIK. Och sen så är det cupfinal mot Bayern igen. Det blir en riktigt jävla delikat maj månad här för inte bara Bayern utan kanske framförallt då Malmö. För att se hur långt fram de är. Så att jag kommer inte missa matchen ikväll på Tele2. Det är ett som är säkert. Nej, jag tror inte det. Nej. Det ska jag inte.
Du blir tagen för bajare.
Ja, kanske.
Vad du blir tagen för mest? Djurgårdare vet jag. Och gnagare, den tesen driver ju Anton Elin väldigt hårt.
Exakt.
Så fort det händer någonting i gnagare. Nu är Gusten ledsen, skriver han i WhatsApp.
Det var ju tydligen intern box uppe i Sundsvall på AIK.
Ja, men det var det ju nere i Häcken också.
Ja, jag vet. Men då skrev ju Anton Elin i vår WhatsApp-grupp. Är det Guggosvanen som var... rykt ihop på borta stå. Det var lite kul.
Det var kul.
Nej, men vad fan, det går väl runt det där. Beroende på vad man har sagt. Eller så här, det kanske mest handlar om hur det går för lagen.
Alltså, när
det går bra för Djurgården och vi pratar bra om Djurgården här, då är jag djurgårdare. Ja. Och går det bra för AIK och vi pratar bra om AIK här, så då är man AIK. Och går det bra för Bayern och vi pratar bra om Bayern här, då är man Hammarbyare. Så att, det där
egentligen håller du bara på degen.
Nej, verkligen inte. Jag ska faktiskt säga så här, jag jobbar nog degen ur.
Ja, okej.
Okay. Tycker det är inte mig emot. Inte mig emot. Men du, från Cifuentes och Brännan till en annan tränare jag tycker vi ska lyfta. Carlo Ancelotti vann till slut La Liga. Han försökte ju med Real Madrid för ett knappt decennium sen. Det blev bara en Champions League-buckla då. Men nu har han alltså vunnit La Liga och i och med det så har han gått från att vara den enda tränare i fotbollshistorien att vinna fyra av de fem stora europeiska ligorna till att vara den enda som har vunnit alla fem. Pep Guardiola och José Mourinho har båda två vunnit tre av dem. Pep lite yngre, Spanien, då. Tyskland och England. Mourinho, Italien, England och Spanien. Men nu har alltså Carlo Ancelotti vunnit Serie A med Milan. Han har vunnit Premier League med Chelsea. Han har vunnit Ligue 1 med PSG. Bundesliga med Bayern och La Liga med Real Madrid. Addera på det.
Champions League-bucklorna.
Han har vunnit med två stycken med Milan, en med Real Madrid. Så tycker jag faktiskt att det är på sin plats att lyfta frågan om Carlo Ancelotti faktiskt inte ska nämnas som en av de tre största tränarna i världshistorien.
Mm.
Är det fel? Är det så fel?
Ja, men, det blir återigen det där. Hur långt tillbaka ska vi gå? Ska vi gå till 30-talet? Ska vi kolla på Urrus gamla tränare?
Ska vi säga den moderna fotbollshistorien?
Prata om Grande Toro och så vidare. Men i den moderna fotbollshistorien tycker jag definitivt att han ska vara där. Alltså, det Ancelotti inte har. Han har ju skrivit en bok om julgranstaktiken 4-3-2-1 Och jag menar, han hade ju också revolutionerande tankar när han kom upp som ung. Men det han inte har, det är det här vi pratade om med City och Klopp. Att du kan sätta på de vita tröjor och vita hattar så känner du ändå igen dem. Mm. För de spelar så tydligt på sitt sätt.
Men innan du fortsätter det du ska säga här. Om jag bara liksom kontrollfrågar dig. Om vi håller oss till 40 år, de senaste 40 åren, så skulle jag säga att Sir Alex Ferguson hålls högre än Carlo Ancelotti. Mm. Rent historiskt. Mm. Mourinho. Mm. Pep. Mm. Klopp, numera. Mm. Jag skulle kunna säga Sacchi.
Ja, kanske. Jag vet inte. Han hade inte lika lång karriär på liksom toppen. Jag menar, Ancelotti.
Nej, men jag slänger ut det.
Ja, du slänger ut det. Ja, jag håller Ancelotti högre.
Arsene Wenger.
Sacchi var ju också en nyskapare lite grann. Ja. Ancelotti är ju mer en ledare. Det är det jag tycker är så jävla härligt. Snarare än liksom en stor taktiker.
Jag räknar, jag rabblar bara upp lite namn här.
Vad sista du sa?
Wenger.
Det var också en stor filosof som kom och förändrade hela den engelska fotbollen. Du vet, sluta dricka bärs, börja äta sallad typ. Det var väl det. Det är väl det Wenger gjorde.
Ja,
är jag lite grund i min analys av vad Wenger gjorde med den engelska fotbollen och Arsenal.
En aning grund,
ja, okay då.
Kan jag väl ändå tycka.
Men jag tycker ändå liksom det stora var ändå liksom börja äta kyckling, bröstfilé och sluta drick bärs. Drick vatten. Ja.
Sen så får man ändå säga att han tog Arsenal från en plats till en helt annan. Ja. Han lyckades med någonting som inget annat lag någonsin har gjort, alltså att gå en Premier League-säsong obesegrade. Han tog dem till Champions League-final 2006. Alltså, han höll ju det där Arsenal på...
Vann ju aldrig, dock.
Nej, absolut. Men,
där är med Ancelotti ju högre än Wenger, såklart.
Det tycker jag också. Jag gick inte från min subjektiva lista.
Vi bollar
lista.
Upp lite här nu.
Jag bollar bara upp namn som jag liksom från min lilla kammare och mitt håll i världen.
Bernieri. 13 pinnar med Mjällby efter 5 omgångar.
Nej, men finns det någon annan som också omnämns som liksom en av de riktigt stora som kanske då snackas om
Men du måste ju börja vinna liksom Champions Ancelotti. League. Det är där du måste hamna någonstans.
Zidane! Herregud!
Jo, men han är ändå inte där än, tycker jag.
Är han inte det?
Hur många Champions League har han? Hur många titlar har han?
3. Champions League-titlar alltså.
Ja, exakt. Och det är också helt sinnessjukt.
För 2 år sedan, om vi backar bandet 2 år, eller 3 år.
Ja, nej, han har varit med för lite.
Fast jag skulle säga så här, för 3 år sedan, då hade ju Ancelotti gjort väldigt mycket av det han har gjort idag. Alltså det är inte de senaste 3 åren det har hänt för Carlo Ancelotti. Om
man,
du fattar vad jag
menar.
Man ska ju
också väga in...
Jag säger då
in...
bara att för 3 år sedan så pratade ju folk om Zinedine Zidane som, så här, hej, det är absolut en av världens bästa tränare. Men där och då var det ingen som pratade om Carlo Ancelotti som en av världens bästa tränare.
Nej, men det,
sen dess så
det
har
man
liksom
ska väga
lämnat
in lite.
Napoli, lämnat Everton. Ja. Och så nu då har han lite mot oddsen inför säsongen joggat hem La Liga. Och lever Champions League-finalen fortfarande i allra högsta grad.
Även om man åker ut och liksom har gått till semifinal så har han gjort det fantastiskt
precis.
Bra. Jag tänkte på det med Klopp. Han har ju tagit en Liverpool som var lite i spillror och gjort det till världens bästa lag, ett av världens bästa lag.
Ja.
Pep Guardiola har liksom skapat tiki-takan med Barcelona.
Såg du hans förlängningsvideo? Han förlängde kontraktet här för några dagar sedan, Jürgen Klopp.
Så något kul.
Ja, självklart så berättade han ju att hans fru Ulla.
Ja,
det är klart att Jürgen Klopp har en fru som heter
Ulla.
Och
vad tänker du på då?
Ja, vad tänker jag på?
Knulla.
Det var precis det jag tänkte på. Jag ville bara inte säga det.
Nej, okej. Då sa jag det då. Ja. Jag som är barnslig.
Det är så jävla i samklang med Jürgen Klopp i Liverpool. Vilket att det är hans fru Ulla som trivs så bra i Liverpool. Ja. Och det är därför han stannar. Och sen så sjöng han då, Beatles har en gammal låt som går I'm in love with her, so I feel fine. And I feel fine. Men då så körde han bara någon trött liten mobilsnutt. I'm in love with her and I feel fine.
Jag ska gå ut på den låten.
Kan vi göra, det är en bra låt.
I'm in love with her and I feel fine.
Men fortsätt. Klopp har
Guardiola gjort det.
Vad heter den? From rags to riches.
Snyggt. Och Mourinho har ju definitivt gjort det. Alltså om man tänker på Porto, där han inledde, som han gjorde så bra med. Alltså han har haft olika typer av lag. Han har inte bara haft liksom, det bästa laget i världen som han har tagit någonstans. Nu är det, kanske inte Ancelotti alltid haft världens bästa lag och vunnit med det, men han har i alla fall inte tagit någonting lite sådär från scratch som jag känner att Pep Guardiola, Klopp och Mourinho har gjort.
Nej,
under kanske, sina karriärer.
Kanske inte. Å andra sidan så tycker jag att den moderna fotbollen...
Jag tror att det är så här invändningar som man behöver ha när man pratar om det. Ja. I alla fall, jag tror att det är många lyssnare som kommer skriva det.
Ja, men är det någonting man pratar om när det kommer till den moderna fotbollens absoluta spets numera? Det är ju väldigt på tapeten och på modet att prata om tränares man-management-förmåga.
Jag håller på att lägga ut statuterna här nu för hur man ska utse de bästa tränarna i historien.
Ja. Ja, bra.
Man management,
där
har du
en. Vi får snickra lite på det. Men hur mycket man har förändrat fotbollen och så vidare. Och så vidare. Men när det kommer då till just man management så är ju det väldigt mycket på modet. Och det är väl det som Jürgen Klopp prisas så otroligt mycket för. Att han är så jävla bra på att hantera världsstjärnor. Han är så jävla bra på att hålla spelare 13, spelare 15 nöjda också. Och att det är med bredden på truppen han får ut som allra mest av den. Men där har ju Carlo Ancelotti väldigt, väldigt tidigt profilerat sig som en av de bästa. Alltså att han kanske inte var den som på ett taktiskt sätt revolutionerade fotbollen. Han har inte satt sin prägel på utvecklingen av fotbollen som du är inne på. Att det finns en Carlo Ancelotti-filosofi där man kan sätta på hans lag anonyma tröjor. Eller likadana tröjor som motståndaren om man skulle fortfarande se vilket lag som är Carlo Ancelottis. Men är det någonting som han från tidigt 00-tal i Milan alltid har prisats för, så är det ju hans sätt att få respekten från världens absolut bästa spelare. Det är han som bestämmer, det är han som bossar, men han har alltid sina spelares förtroende.
Ja, och jag kan inte minnas,
jag kan inte minnas en enda spelare som har ens hamnat i någon form av konflikt med Ancelotti.
Nej,
men och när han har gått vidare från stora klubbar så har det aldrig sipprat ut någonting där någon har liksom dissat eller sågat eller kritiserat.
Nej, men det
någonting.
Du säger alltså att han har prisats för, då är det ju spelare som har varit under Carlo Ancelotti som har prisat honom. Det är det som är det intressanta. Alltså det är inte intressant om en tidning prisar Carlo Ancelotti till en av de bästa eller att vi gör det.
Utan nej, men det är heller aldrig någon är efter alltid. Någon spelare som du upplevde att jag fick inte chansen.
Nej,
eller
nej,
han spelade
nej,
inte
det hade ju varit en sak om det hade funnits lite så här både och. Men det alla spelare säger som har varit under honom, det är att han mer eller mindre har varit den bästa tränaren de har haft. Väl. Det är väl det de säger hela tiden.
Ja, det finns väl några motbud då. Alltså...
Ja, det finns det väl alltid. Men det kanske är så att Minamino blir motbudet då mot Jürgen Klopp, vad vet jag. Eller någon annan jävel.
Känns som att Minamino älskar Klopp.
Det känns som att han har sån jävla respekt för Jürgen Klopp. Alltså. Det Jürgen Klopp säger, det gör han bara.
Jag tror verkligen ingen spelare i Liverpool...
Du ska bara sitta där och hålla din käft, Minamino. Ja. Då gör han det.
Jag tror ingen spelare i Liverpool känner någonting annat än kärlek. 100% kärlek för Klopp.
Det
var så jävla svårt att se det. Ja. Jag tycker verkligen att det är på sin plats här efter Real.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Madrids La Liga-seger att understryka hur exceptionell meritlista Carlo Ancelotti sitter inne på. Och att ha vunnit La Liga, Ligue 1, Bundesliga, Premier League och La Liga och på det dessutom har lyft Champions League-bucklan 3 gånger, har chansen att göra det igen. Alltså det är, jag hoppas att det här får alla oss som kanske hade gått vidare lite från Carlo Ancelotti eller glömt av hur enorm tränargärning
han
gjort.
Har man inte gjort det lite ibland? Alltså man glömmer alltid bort honom. Alltså jag var och så nästan, går han till Napoli, då är han bortglömd.
Alltså jag var nästan lite hånfull mot Real Madrids val av Ancelotti inför den här säsongen. Det kändes som
nu sitter du där med mössan i handen.
Herregud, ja. Det är bara att backa.
Alltså, ta av sig mössan. Det är väl Carlo Ancelotti?
Ja. Exakt. Ja, alltså så här, Benzema, Modric. Att få David
tänkte
Alaba...
Tänkte säga Kroos, så kom du på att du sågade honom för en vecka sedan.
Ja, men Kroos har inte gjort sin bästa säsong.
Ändå gjort det bra.
Men När Kroos då gör en sämre match i crunch time i Champions League, vem vågar plocka honom efter 62 minuter?
Don Carlo.
Tony, tyvärr, det är inte din dag idag. Du får vara hur du vill, men av ska du. När då Real Madrid valde...
Är han bättre än Klopp på man management? Är det vi ska säga här nu? Alltså, måste ju utse honom till världens bästa på någonting. Ledarskapet, det totala ledarskapet, där är han i alla fall topp två.
Det totala ledarskapet.
Ja, men så här, man management, få upp gruppen.
Han kan väl få vara bäst vad gäller man management.
Ja.
Och det har han varit hela tiden. Det är bara liksom en fotbollsvärld som har sjusovit fram till 2020 innan vi började på riktigt prata om man management.
Det här är det
Carlo Ancelotti har gjort i 25 år.
Vet du vilka som känns riktigt dåliga på man management?
Allegri.
Ja, jo, det är han ju. Ja, det är ett jättebra motbud. Men jag tänker på alla de här unga trallarna. Coach Dogge, Nagelsmann och gänget som kommer upp här nu. Alltså, det är så här videoanalyser. Nagelsmann har något nytt revolutionerande sätt som Bayern München ska spela på. Glömmer helt bort management. Och så är de ute ur Champions League. Coach Dogge är mycket känga. Nej, men det är så mycket liksom, det här videoanalytiska hela tiden som kommer upp nu med de nya unga tränarna. Nagelsmann. Han har mycket att jobba på, management. Han borde åka på studiebesök hos Carlo Ancelotti.
Ja,
lära sig en del.
Alltså, jag tror att Carlo Ancelotti hade kunnat sätta sig i samma rum som Julian Nagelsmann. Och så hade Julian Nagelsmann kommit dit med alltså, mycket litteratur och många kurser. Och förberedda pdf-er och powerpoints. Och Carlo Ancelotti hade ju dykt upp med en cigarr.
Exakt.
Tjena.
Kära du, skickar det här. Ta ett glas vin, ett glas Brunello och prata fotboll.
Jag vet inte om det var i halvtidsstudion i Champions League förra veckan som Kim sa det, eller om det var under halvleken, i slutet av första halvlek, som han sa det då bara till mig och Vicky och Henok i studion, att Carlo Ancelotti, det är ingen tränare som i den halvtidspausen, efter den första halvleken mot Manchester City, där alla vet att vi ska ligga under med fyra bollar här. Mm. På något jävla märkligt sätt så står det bara 2-1. Carlo Ancelotti är ju med sin exceptionella man management, men också sin erfarenhet och så som han är lagd som person, som tränare. Så var Kim helt övertygad om att Carlo Ancelotti, han går ju inte in i det omklädningsrummet och börjar liksom prata om vad det är de har gjort fel. Och
han börjar inte flytta magneter.
Han börjar inte flytta några jävla magneter på någon whiteboard-tavla. Det enda säger, grabbar, skärp er.
Ja.
Kom igen.
Tittar de i ögonen, eller hur? Titta rätt spelare i ögonen.
Han säger ju att jag behöver inte säga någonting.
Nej.
Ni vet att jag behöver inte säga någonting om det.
Det är också så här, när han, den stora skillnaden är så här, när han summerar fotbollen till en säsong, då blir han anekdotisk och liksom berättar om olika anekdoter som har varit, ja, men som har gjort skillnad och som har varit vändningen på säsongen. Medan Nagelsmann, han börjar rita. Och typ, ja, men där förändrade vi det här. Där flyttade vi på den positionen. Honom tog vi in 3 meter. Mm. Då började det helt plötsligt flyta på.
Jag kan verkligen tänka mig också att Carlo Ancelotti, han kan ju bli påmind om någon match från säsongen 2010-11. Mm. Och säga, kom inte ihåg någonting.
Nej.
Ingen aning.
Vad det...
Säger du så, ja, så var det väl så. Ja. Men jag kommer väl fan inte ihåg hur jag tänkte.
När jag drog upp julgransmodellen.
Det funkade då.
Jag hade de här spelarna, ja. De passade in i den här modellen.
Ja. Nej, det är kul tycker jag att
han fortsätter att få ut maximalt av sina spelare. Det,
ja,
är kul.
Och jag tycker att det är jävligt roligt att även det liksom äldre gardet, nu Carlo Ancelotti, för någon vecka sedan så lyfte vi Manuel Pellegrini i Real Betis, att de fortfarande gör sig gällande och inte bara långsamt fejdar
Pellegrini,
bort.
Pellegrini, man management.
Ja, 100%. 100%. Men som en liten, inte motvikt då, men som ett ytterligare appendix här till då våra tränarhyllningar. Från Bernieri till Ancelotti då, så skulle jag då bara vilja snacka lite Christophe Gattier. Mm. Som jag nämnde i svepet, alltså Nice nya tränare sen i somras. Alltså hur bra koll har du på den här gubben? Hur mycket hängt med i prisandet av honom i Frankrike?
Lite grann, men det jag helt har missat är de här lite längre texterna och utläggningar. Det brukar alltid bli under den här perioden då, när det ska berättas om en duktig tränare. Så att jag är idel i örat här om du har något intressant att berätta.
Han var ju så som man vill att riktigt bra tränare ska vara. en gammal spelare, men inte för bra.
Nej.
Han spelade i Frankrike, var väl mest framstående under ett par säsonger i Marseille, men där var han inte liksom, han var inte lagets bästa spelare. Ja, men exakt. Alltså, det ska inte...
Mourinho, det väl... spelar hans fotboll?
Ja, typ division 3 va? Ja. Alltså tredje divisionen i Portugal.
Jag tycker ändå att det är någonting.
Alltså, ja, så här, men det är lite för lågt. Alltså, det har jag alltid haft emot Zidane. Han var för bra som spelare att man kan aldrig riktigt se honom som bara tränare. Förstår du vad jag menar?
Nej, jag fattar. Så Maradona, man visste att han skulle aldrig bli en bra tränare.
Ja, men Klopp. Ja. Klopp är
perfect
ju
minds.
Christophe Gattier. Ja, alltså, ja. Så här, han var fullt godkänd och en supporterfavorit i ett lag som Mainz.
Pep då?
För bra.
Ja.
Men kanske inte heller så bra.
Nej, han var ju ändå i Brescia.
Och Roma.
Alltså, jo, men han märklig, var i Brescia. Då är man inte för bra.
Märklig session han gjorde i Roma. Nej, men Pep är väl ett bra mål. Skitsamma. Christophe Gattier i alla fall. Han spelade...
Carlo Mazzoni i Brescia, där han har lärt sig allt. Man management.
Ja. Spelade sin fotboll stundtals då i Marseille med den äran. Och det var ungefär vad han uträttade under en 12-13 år lång seniorkarriär. Sen blev han då tränare och tog över Saint-Étienne. Och klarade då, alltså han tog över Saint-Étienne när de låg riktigt jävla pytil. Och det här ska vi komma ihåg, ni som lyssnar på det här och kanske är i en yngre generation. För då har ju inte liksom Saint-Étienne tillhört Frankrikes bästa lag. Men det här är ju en av fransk fotbollshistorias absolut största klubbar.
Det vet våra lyssnare. De flesta i alla fall.
Vet nog många, men det kanske en del behöver påminnas om. Christophe Gattier tar över då Saint-Étienne när de ligger riktigt jävla pyrt till. Håller de kvar, lyfter de från bottenstrid till toppen av tabellen, tar ut dem i Europa ett par gånger om där de inte hade varit på en jävla lång tid och lämnar då Saint-Étienne efter 8 år på jobbet som liksom ett helgon. Geniförklarad, ingen kommer lyckas med Saint-Étienne så som Christophe Gattier har gjort. Så var i alla fall snacket när han lämnade. Och var är vi nu? Jo, precis som jag skrev då i svepet så håller Saint-Étienne på att göra Bordeaux sällskap ner i Ligue 2 bara några säsonger efter att Gattier lämnade. Vart tog Christophe Gattier vägen?
Lille.
Han gick till Lille. Ett Lille som där och då kämpade för sitt liv i botten av tabellen. Han löser nytt kontrakt i Ligue 1. Vad gör han säsongen efter? Jo, han kommer tvåa med Lille. Och då tänker man, aha, det var en jävla flugsäsong. De bara flög, ingen tog Lille på allvar. Och det här är ju ett lag som inte ska kunna hota om någon ligatitel. Nu ska de dessutom spela Champions League-fotboll. De kommer aldrig kunna dubbeljobba och bibehålla starka prestationer i toppen av Ligue 1. Vad händer? Jo, han utvecklar ju det här laget, unga spelare tillsammans då med rutinerade herrar såsom Burak Yilmaz och Fonte i mittlåset. Jag vägrar gå över till Fonch. Jag kör Fonte.
Ja, kör.
Vinner ju ligan framför PSG. Säkrar den jävla ligatiteln mot alla odds samtidigt som man då har spelat Champions League-fotboll. Och han tystar ju alla de tvivlare som menade på att det här aldrig kommer gå. Där är då så tackar han för sig, droppar micken, här är jag klar, nu tar jag Nice. Och nu är Nice på väg att storma in i Europaspel återigen då, nästa säsong. Han har lyft dem i ligaspelet, alltså a force to be reckoned with, tror jag att uttrycket är på engelska. Och det är inte så mycket Nice som det är Gattier. Det här verkar ju uppenbarligen, för han har gjort det här nu i 13 år. Alltså det här är ju en tränare som verkar på...
Ge mig ett lag i kris bara, ja. Så ska jag se till att vinna med dem.
Framförallt så känner jag att jag vill se...
Det är alltså Nice nästa år då, som är den största utmanaren till PSG.
Jag tror att vi bör kika på ett långtidsspel på Nice.
Fan mysigt.
Jag menar, jag älskar när man förvisso ganska sent, men till slut ändå fattar grejen med alltså, varför vissa lag går starkt. Och jag drar mig heller inte för... att ja, men slå fast att en tränare är så pass bra.
Vet du vad jag märker nu?
Att det handlar bara om honom som individ.
Lägger lite pusslet här. Mm-hmm. Leo Jägerskiöld Nilsson rätt in i studion på Simor. Gusten kommer till Toto Balotto med en fransk anekdot, en fransk historia om en tränare.
Ja, du kanske har suttit det där och... Nej, jag har inte snackat någonting om Gattier här.
Utan, det här har ju inte varit konstigt.
Nej, utan det är...
Frankofil som han är.
Det är bara, alltså jag...
Ja, men otroligt. Och jag tycker
har följt honom sen då, liksom, den här andra platsen med Lille. Mm. För jag hade väldigt liksom, sval relation och intresse av honom i Saint-Étienne. Noterade väl honom knappt.
Nej.
Men när han gör det med Lille, när det går så fort, när han utvecklar de spelarna han har gjort. Och jag menar, att få fart på Renato Sanchez efter ett par jobbiga säsonger när han breakade i Portugal 2016 och gick till Bayern München. Mm. Att få fram Jonathan David och när spelare som Mike Maignan och Sven Bottmann. Och, jag menar, när så många intressanta spelare kommer från samma lag och från samma tränare, och när man dessutom kan kräma ut så där mycket av Burak Yilmaz i liksom den absoluta slutfasen av en karriär, då är det ju någonting exceptionellt och speciellt med en tränare. Och när han då går från ett sånt lag till Nice, då har man ju hållit koll på Nice under säsongen. Jag gillar Gattier som fan.
Ja, spännande och kul att följa.
Mm.
Vi är sponsrade av Lavazza, det italienska kvalitetskaffet som vi älskar så mycket. Dricker varje dag, Qualità Rossa i kaffebryggaren, och sen så har de ju kommit, jag vet inte om alla känner till det, men det har kommit kapslar som är kompatibla med Nespressos originalmaskiner. Och de finns i alla era butiker. Det är Ica, det är Coop, det är Bergendals, det är Mathem, det är Delitea och så vidare, lätt att få tag på. Vad är det då för fyra smaker som är nya bort hos Lavazza, undrar ni? Jo, de går under samlingsnamnet Espresso Maestro. Och det är en kapsel för en klassisk espresso, heter Classico, en kapsel för Lungo, de som har lite längre espresso, och sen så då Ristretton, den korta, goda Ristretton. Och sen så finns också en Decaffeinato, alltså utan koffein, koffeinfri. Ristretton, jag vet inte om det är allas favorit, men jag tror det ändå, för den blir sådär kort, stark, ja, men god och kraftfull. Jag har testat massa olika varianter på kapselkaffe och aldrig nått hela vägen till barnivå tills då den här Ristretto-kapseln kom. Den är perfekt att servera gäster till exempel efter en middag, eller om du bara kommer hem och så, ja, men vill dricka en riktigt god, stark, kort espresso. Så den måste finnas hemma hos alla. Och sen Decaffeinato, man kanske alltid får hem en gäst även om inte du dricker koffeinfritt, så är det bra att ha en liten box hemma. Och ja, men som jag sa, Classicon finns, Lungon finns, Espresso Maestro. Nu alltså med kapslar kompatibla med Nespressos originalmaskiner. Och nej, Lavazza är inte anslutet, stött eller sponsrat av Nespresso, men de funkar liksom tillsammans ändå. Så ni är med på det. Just nu finns också ett erbjudande, så passa på, gå in på mathem.se. Denna vecka är det fyra kapslar för 100 kronor. Så gå in på mathem.se nu och skaffa er de här fantastiska Lavazza-kapslarna. Testa det, hörni! Vi säger stort tack till Lavazza för att ni är med och möjliggör Toto Balotto. Vi är sponsrade av Boka Direkt, appen där du kan boka precis alla typer av behandlingar inom skönhet och hälsa. Om bara ett par veckor, söndag den 29 maj, då är det dags för... Har ni koll eller? Mimosa, mors dag. Jag kör ju Lili konvaljer då som jag plockar i Rönningeskogarna. Jag vet inte vad ni gör, men man vill ha en present också till sin mamma. Eller om ni hjälper till med era barns mamma. Det är ju dagen då vi verkligen ska hylla alla älskade mammor. Och var inte då bättre än att skämma bort dem med lite lyxig egen tid. Och därför vill jag tipsa om att Boka Direkt. De har ett presentkort som gäller hos över 9500 salonger och mottagningar över hela landet. Den som får ett presentkort från Boka Direkt kan alltså välja och vraka bland de tusentals olika behandlingar helt själv. Massage, ansiktsbehandlingar, manikyr, klippning, fransbehandlingar och mycket, mycket mer. Här finns det något för alla. Nu vet jag att Helena inte lyssnar på Toto Balotto, så jag kan ju säga det, att jag har redan bokat in en helkroppsmassage och manikyr till henne. Och det kanske någon vill ta lite rygg på. Där kommer Helena då få mjuka upp sina muskler inför den här härliga sommaren som stundar. Men också göra sig lite fin så där efter vintern. Man kanske är lite skit om naglarna nu. Manikyr passar perfekt. Så ladda ner Boka Direkts app eller gå in på bokadirekt.se, så köper ni ett presentkort som levereras omedelbart via e-post. Så ser vi till att skämma bort alla mammor lite extra på mors dag. Vi säger stort tack till Boka Direkt för att ni är med och möjliggör Toto Balotto.
Tycker vi liksom helt kan släppa England och Premier League den här helgen. Alltså Liverpool och City gjorde sitt. Leeds blev jätteindragna i nedflyttningsstriden då efter att man torskade planenligt mot City, såklart.
Men vinner Everton
där
också.
Då Burnley vänder ett underläge sent till seger bortom mot Watford och Everton lyckas brotta ner Chelsea. Frank Lampard lyckas slå sitt Chelsea då för överlevnad. Mm. Så där kommer ju, det där kommer ju leva hela vägen in, tror jag. I övrigt så fortsätter ju kampen om den där Champions League-platsen mellan Spurs och Arsenal.
Exakt.
Och fan vet om inte Chelsea riskerar att liksom
på något sätt
slappna
ändå
av för mycket här.
Ja, jag vet inte, hur många poäng är det här nu som vi pratar om? Chelsea på 66, nu har alla lika många spelade matcher i den striden. 66, 63, 61. Ska inte gå, men ja.
Men det ska spelas en FA-cupfinal för Chelsea. Och den ligger ju där och pockar på, såklart. Men vi skulle inte prata Premier League, så
nej,
vi släpper den. Vi tar oss till Italien där Scudetto-striden går vidare. Och som den gör det, fy fan vilken jävla... Alltså, jag tycker verkligen Svanen och Vicky sa det bra under sändningen igår, Milan-Fiorentina. Att det var för första gången så att man kände av en här finns det någonting att förlora ångest från både läktarna och på planen igår när Milan då spelade mot Fiorentina och till slut segrade.
Och Fiorentina, om det är någonting som har kännetecknat dem under det här året så är det ju att när de har gjort en dålig prestation så har de studsat tillbaka ganska fort. De har sett ut som ett annat lag. Och nu förlorar man ju den här hängmatchen mot Udinese och man kraftsamlade, staden slöt upp, man peppade inför den här stora bortamatchen mot Milan. Och Fiorentina själva har ju allt att spela om i och med att de är med i Europa-racet och det vore en dröm och wow, man är tillbaka och slåss om de här åtråvärda Europaplatserna. Samtidigt då som, ja men, jag vet inte var Milan befinner sig, man vet aldrig var de befinner sig. Det är 1-0 och 2-0 och de gör inte speciellt många mål. Så det var en svår match för Milan ändå att spela. Det var många som tog lite lätt på den efter att Fiorentina hade torskat där mot Udinese. Men de är ju också för uddlösa. De gör en bra match, alltså de skapar ju chanser ändå.
Ja, herregud.
Och skjuter för dåligt.
Sen är det ju otroligt att Josef Mahler är kvar på plan i första halvlek.
Ja,
han ska ju ut efter den där armbågen på Tonali. Men nej, som du säger, Fiorentina saknar inte lägen att ta ledningen i den här matchen. Det gör ju inte Milan heller. Men det är ju någonting så jävla speciellt med det här laget. Vi pratade om det senast, vi har egentligen pratat om det i 2 år känns det som nu. Att summan av alla 11 individer på det här rödsvarta laget blir ju större än sig själva. Och lyckas på något jävla sätt få med sig marginalerna. Och de i väldigt många matcher så har de ju också gjort sig förtjänta av det för att de håller sig kvar i matcherna med grinta, med karaktär, med en vi mot dem känsla. Så att det är ju symptomatiskt för det lag som Pioli och Zlatan har format här karaktärsmässigt.
Ja, men,
men det är otroligt
också
att det kan ske varje jävla vecka.
Jag vet, men det är så lätt också att landa i det, att det är otroligt hur det är kollektivt. Vi får heller inte glömma bort att Leao har ju gått ifrån att vara en spännande ung spelare som ändå inte har känt som att han kan bli världsklass. Men i år har han ju tagit det klivet, tycker jag. Han är en av Serie A's absolut bästa spelare.
Var det lite bubblarsnack på Totoballon januari kring Leao, va?
Ja, det var januari, det. Bara för att jag tycker att han är en unik spelare. Alltså, han gör ju någonting i stort sett ingen annan gör. Och ibland, vissa ytterbackar han möter har ju ingenting på honom. Så kände jag med Venuti här i Fiorentina. Det blir tufft alltså för Venuti-gubben att springa mot honom. Men det är en urkraft. Jag ska absolut inte jämföra honom med Mbappé och sådär. Men det är ju den typen av spelare som är en urkraft. När han bara har bestämt sig att han har sin match så är han mer eller mindre ostoppbar. Och där har ju skett en utveckling. Alltså Tonali har ju också växt ut till en av ligans absolut bästa mittfältare. En total mittfältare som kan ändra, dels styra match men också ändra en match med fina fötter. Så att det har ju hänt saker i det här Milan. Det finns ju individuella prestationer som är enorma under hela den här säsongen. Mm. Som man heller inte får glömma bort när man pratar om kollektivet. Leao har aldrig gjort en sån här bra säsong i Milan. Tonali gör sin absolut bästa säsong i livet. Han är född 2000. Så det är fortfarande liksom en ung spelare, så, eller ung för att ta ett så stort lag under sina vingar lite grann som han har gjort.
Och efter då Inters förlust mot Bologna i onsdag så behövde ju Milan alltså 10 poäng av de kvarvarande 12 för att vinna Lo Scudetto. Nu behövs det bara 7, de kvarvarande 3. Inter jagar ju på där bakom, de slår Udinese. Jag tyckte att det var tryggt och säkert trots att Udinese fick in en reducering med 20 minuter kvar. Men Inter ska ju spela en cupfinal här mot Juventus innan den näst sista omgången. Och det är väl klart att alltså, den betyder ju såklart saker och ting. En titel är en titel, men är det på bekostnad av en ligatitel så är det väl klart att den kommer inte smaka lika sött att fira.
Man får ju se också Sassuolo känns ju som en tuff bortamatch. Vi har pratat om att Milan har haft tuffa matcher mot dem. Ja, jävlar vad
starka de såg ut.
Ja, nej, men det är ju det som är grejen här. Alltså Verona, de firade ju sin seger i helgen. Som om att, ja men där var säsongen över. Nu har vi liksom gjort det kanon. Supporterna tog emot dem när de kom till flygplatsen för de hade varit på Sardinien och spelat och det var liksom feststämning man såg. De kom typ hem i liksom partyhattar och cigarrer, Verona-spelarna. De skulle ju mycket väl kunna göra en Sassuolo-prestation. De är i Bibione just nu och liksom firar. Kör beachfotboll och går på Desideria, nattklubben i Bibione. Och sen så har man då, alltså jag tror att sista bossen på något sätt för att vinna den här ligatiteln, det är Atalanta. Och där behövs bara kryss. För Verona, Sassarna tar man.
Ja, och jag menar, Milan hade ju samma Atalanta, eller kanske ett bättre Atalanta, ett Atalanta mer att räkna med som sista boss i fjol på bortaplan, där det krävdes en seger för Champions League-spel den här säsongen. Milan åker dit utan Zlatan, bear in mind, och vinner med 2-0. Så att Milan har ju kraftsamlat och gjort jobbet mot just Atalanta i crunch time tidigare. Men jag håller med dig. Sen är ju Atalanta omöjlig att räkna på. Nästan alltid. Men den senaste tiden mer än någonsin. De kan förlora mot vilket lag som helst. Och sen så är det som att de trycker på en knapp likt Real Madrid. Och då kan de slå vilket lag som helst med 2-3 bollar.
Men de är inte lika bra den här säsongen som man har varit. Nej. Alltså det är inte samma knapp man trycker på.
Och när nu...
Eller det händer inte samma... Liksom, det blir inte samma magi när man trycker på knappen som det har blivit tidigare år.
Och när Champions League-dörren nu definitivt är stängd. Nu var det väl ingen som trodde att Atalanta skulle kunna nå Champions League ändå senaste tiden. Jag menar bara att när den är definitivt stängd, då tror jag också att liksom så här, ännu mindre talar för att Atalanta ska snäppa upp sig och stå för fyra superstabila avslutande segrar här i Serie A-spelet. Salernitana kommer på besök ikväll till Bergamo. Det blir ju en jävla intressant match i deras jakt på fortsatt Serie A-kontrakt. Men också en fingervisare än en gång på var Atalanta står här nu inför slutspurten.
Ja, och Salerno har vi pratat om och deras Great Escape som man har på gång. Den ska man nog se upp väldigt mycket med. De kommer ju offra sina liv för att vinna den här matchen.
Det var ju dock så att när Milan-spelarna firade länge och väl med hemmasupportrarna efter slutsignal på San Siro igår så klev Zlatan Ibrahimovic av plan ganska omgående med ett sammanbitet ansikte. Hans agent och mångårige vän Mino Raiola hade ju då till slut avlidit. Det var ju jävla speciella timmar efter vi hade tryckt på stopp i torsdags efter vårt avsnitt. När då Mino Raiola basuneras ut som död på sociala medier och nyhetssajter.
Det var ju Telegiornale Sette, alltså den största nyhetskanalen i Italien, som skickade ut uppgifterna bara för att vara tydlig. Det var ju många liksom som skickade mot Tancredi eller någon annan. Alla som förmedlade den här uppgiften borde ju ha gjort det journalistiska jobbet. Men när en så trovärdig källa ändå som den största nyhetskanalen i Italien skickade ut det, ja, då kan man ju bara hänvisa det. Jag såg bara vissa svenska medier, Bladet bland annat, som hänvisade till Tancredi. Mm. Men det kom ju från en italiensk nyhetskanal. Bara var tydlig kring det.
Och det svängde ju bara på någon timme. Det kom från Mino Raiolas egna konton att jag är inte död, jag är pissed off. Nu har jag dödförklarats här för andra gången på 4 månader. Och så tänkte man att ja, men vad fan, Mino Raiola verkar ju i alla fall vara vid så pass god vigör att han inte har kastat in handduken.
Det är ganska liksom tuffa ord ändå som någon skrev.
Ja, men precis.
Konton.
Således så blev jag ändå ganska förvånad i lördags då när dödsbeskedet kom en andra gång. Men det är ju likväl lika jävla tragiskt för det. Jag hade faktiskt ingen aning om att det var så här illa. Jag visste att han var inlagd där i januari. Och att,
ja, men då kom ju faktiskt också som dödsbud så där, genom...
Det kom inte jag ihåg.
Ja, men det var det. Ja. Det var det. Alltså, då var det mer rykten. Då var det inte liksom stora nyhetskanaler som skickade ut, utan då var det rykten om att... Ja, men han död var det dels, och dels att han svävade mellan liv och död. Mm. Så att det var ändå, man förstod att det var allvarligt. Men då lät ju Mino Raiola själv meddela att så här, nej, men det var en planerad operation som han skulle göra i Milano. Alltså planerad sedan länge. Men då var det ju snack om att det var lungor, men det var inte covid, ja, och så vidare.
Vad kände och tänkte du när... dödsbeskedet då bekräftades av hans familj i
men, någonstans det man bekräftade ändå i, när dödsbeskedet kom och när man dementerade att han var död, det var ju att han liksom var kritisk. Mm. Det var typ de orden man använde själva. Så det är klart man inte blev förvånad.
Sen, nej, jag menade mer vad kände och tänkte du kring att Mino Raiola är död? Att, liksom, det är ju ändå den mest profilerade fotbollsagenten de senaste 20 åren. Jorge Mendes i all ära, jag tycker att Jorge Mendes som fotbollsagent snarare har handlat om hur agentens roll har förändrat fotbollen i form av hur klubbar jobbar, att man kan sätta ett helt stall av spelare i ett lag någon annanstans. Jorge Mendes har inte alls varit lika personligt profilerad i media som Mino Raiola har varit de senaste 10-15 åren. Och Mino Raiolas stall av spelare är ju mycket bredare än Jorge Mendes, som i mångt och mycket har varit liksom Cristiano Ronaldos agent. Och sen snarare liksom så här,
det jag tror att han har gjort, Mino Raiola.
Men Mino, som då, för de som kanske inte liksom är helt up to date, utöver Zlatan så är det ju Paul Pogba, och det har varit Balotelli, och det är Haaland, och det är Mkhitaryan, alltså Donnarumma, och det är, visst var det Donnarumma? Ja, det är Donnarumma.
Ja, absolut.
Mm. Så ja, ni har ju själva, det är liksom A-lister, Lukaku, Mino Raiola.
Är det så?
Var det inte Mino Raiola kring United?
Ja,
och...
okay. Ja, det kanske var. Men det jag känner med Mino Raiola direkt, alltså, du pratar om att förändra. Alltså en tränare kan förändra fotbollen, en spelare kan förändra fotbollen. Alltså Mino Raiola har ju förändrat agenteriet. Alltså sättet som han, relationen som han hade med sina spelare. Det tror jag att det är många, väldigt många som har tagit efter, även svenska agenter. Just det här att man försvarar dem i precis alla lägen. Man tar gärna en strid för sina spelare. Och han har ju gjort det kraftfullt. Ingen har gjort det på det sättet. Inte Mendes, ingen av de här stora agenterna har gjort det på samma sätt som Mino Raiola har gjort. Och alltid stått bakom dem. Och det som har hänt är att spelarna liksom har älskat honom. Zlatan kanske står längst fram där. Och har alltid pratat gott om honom. Och alltid, jag kommer ihåg efter knäskadan till exempel. Han har pratat om honom som sin bästa vän, och jag vet inte om han har använt ordet pappa, men det är lite så han har liksom beskrivit honom.
Brorsa.
Och jag menar, så han tog ju Zlatan ändå från Rosengård ut i stora världen. Det var Mino Raiola från början hela vägen, och det har väl varit ett case som han har använt sig av också.
Var väl ändå Hasse Borg, va, som blåste Zlatan från Rosengård till Amsterdam.
Ja.
Nej, men därifrån tog Mino över.
Ja, men han är med i filmen om Zlatan.
Absolut, men då är ju Zlatan i Ajax.
Ja,
så det var ju där de möttes.
Och, så att det tror jag han har förändrat. Alltså hur agenter jobbar, och hur relationen mellan agenter och spelare ser ut. Och jag tror någonstans att det är till det bra för spelarna. Mm. Att det är så här, om man tänker sig innan Bosman, så blev ju spelarna överkörda av klubbarna. De har ingenting, de har inga rättigheter, de har ingenting att säga till om, de var bara handelsvaror. Man kan ju definitivt argumentera för att fotbollsspelare fortfarande är handelsvaror. Men det har i alla fall Mino Raiola försökt att förändra. Och hela tiden, i alla lägen, tagit spelarnas parti på ett jävligt kraftfullt sätt. Mm. Och den framtidens agent tror jag är mer Mino Raiolisk än någon annan inspirationskälla inom agentvärlden.
I samband med det här så började det pratas om att Zlatan nu kan komma att kliva in i Minos ställe och tillsammans då med Mino Raiolas brorsa Vincenzo.
Det känns som en ruskig spekulation. Liksom.
Absolut.
Ja, men här ligger pusslet och så här skulle det kunna bli.
Ja, men jag skulle bara fråga dig om du tror att det kan vara en möjlig framtid för Zlatan att då föra Mino Raiolas arv vidare.
Han har ju definitivt polemiken i sig. Han har definitivt det här med att ta liksom ett parti, alltså så långt det bara går att ta, att hela tiden stå upp för sitt stall och sina spelare. Det tror jag att han har i sig, men sen så tror jag inte Zlatan har liksom arbetet i sig. Alltså hur mycket arbete som Mino Raiola har lagt ner. Nu är det visserligen uppbyggt och det finns en jävla bas att stå på. När Mino Raiola började hade han väl ingenting.
Nej.
Utan han tog det från grunden och liksom pastarestaurangen i Amsterdam och allt det där. Men,
vet vad pizzerian...
Det handlar väl om att förvalta och bygga vidare. Och jag menar, det skulle Zlatan kunna göra, men jag tror inte han har arbetet ändå i sig.
Du vet vad pizzerian i Haarlem, tror jag, staden...
Stadsdelen.
I Holland som han kommer från.
Stadsdelen.
Okej, stadsdelen då.
Har du varit i Amsterdam?
Jo, men inte i Haarlem
man åker, tycker jag i alla fall, om man är där och vill gå på coffee shops. Det är den absolut bästa stadsdelen.
Okej, du vet väl i alla fall vad pizzerian hette?
Nej, jag kommer inte ihåg.
Om du skulle chansa, vad heter en pizzeria som Mino Raiola och hans familj driver?
Pizzeria Napoli.
Ja, det är klart att det är en Napoli.
Ja, du ser, jag gissar rätt.
Ja, det känns... Alltså, även fast jag aldrig har liksom... genuint gillat Mino Raiola, alltså det är så här, det är ingen sjuk nog, så är det väl så att numera så kan man ju också så här, ha agenter man hejar lite på och agenter man ogillar. Men i fallet Mino Raiola så har jag aldrig liksom varken känt bu eller bä, men det känns jävligt
ledsamt
och jävligt tragiskt. Men han var inte gammal.
Nej.
men också
alla
så känns det som att
tragiska, men...
Jo, men i just det här fallet så känner man verkligen så här, fan vad världsfotbollen verkligen blev någon karaktär och stark profil fattigare.
Nej, alltså,
tycka vad man vill definitivt om Mino Raiola och kanske framförallt fotbollsagenter som släkte.
Att ha förändrat världsfotbollens liksom balans mellan klubbar, agenter, spelare, då har man ju gjort någonting mäktigt. Han har gjort någonting historiskt, och det är ju så vi ska komma ihåg honom. Hörrni, det stundar ju Champions League semifinalreturer här i veckan. Det ska bli grymt kul att följa. Och vi sitter då och snickrar ihop nya raketer. Vi satte den förra veckan. I helgen var det ju själva fan att Juventus inte kan vinna med två bollar över Venezia. Ta tid i ledning genom Bonucci, och ändå så löser man inte med Vlahovic och Morata och Dybala och allt vad de heter. Det är för dåligt. När Toto Balotto gått in och gjort trippen och sätter de andra. Hur som helst, studsa tillbaka. Vi har två riktigt vassa raketer som kommer ut på Betsson för alla som är över 18 år och de som har problem med spel. Då gäller ju stödlinjen.se. De snickrar vi på. Du ser fram emot Champions League-returerna på Simor, Gustav.
Jajamän, jag öppnar studion 20.00 både tisdag och onsdag. Det är SM-final i SHL. Det är slutspurt i både Serie A och La Liga. Så att
jag
skulle
till Haninge på torsdag köra någon jävla live-show med
filmen. Just det såg jag.
Slutsålt.
Kul.
Nej, jag vet inte fan.
Men så har ni inget abonnemang hos Simor så är det väl för fan läge nu när det ska avgöras i både ligaspel och Champions League. Villarreal mot Liverpool, det står 2-0 till engelsmännen, men framförallt så handlar ju den här returrundan om Real Madrid mot Manchester City. Det står 3-4 och jag känner bara att med det här Real Madrid,
man management, känner jag.
Med Carlo Ancelottis liksom solbriller och cigarr på efter La Liga-titelfirandet i helgen, så känner jag bara att så här, det enda jag förväntar mig av onsdagskvällen är att bli blåst av stolen igen.
Ja, men, alltså, jag förväntar mig att de går ut med leenden på läpparna och spelar drömfotboll. Det är vad jag förväntar mig.
Stundtals, ja.
Mm.
Sen så kommer ju såklart Pep City slakta dem över 90 minuter och vara det bättre laget. Men i Real Madrids värld så räcker det ju med att de är det bästa laget på plan i 17 av 90 minuter.
Sant.
för att det ska räcka.
Han har liksom gjort om hammarens så här, man ska avsluta. Det viktiga är hur du avslutar laget. För Real Madrid, då är det, så, det viktiga är att vara bra i 17 minuter.
Exakt. Sprid ut de här bra 17 minuterna. Få ut så mycket som möjligt av de 17 minuterna. Så är det bara att hålla nere siffrorna.
Ja, men det kommer ju riskminimeras och sen så förlitas det. Vi benen på topp. Det ska bli jävligt kul att se den matchen. Tänk nu på när det är sol och så ute. Att det är jävligt gott att dricka en Blood Orange från Celsius. Det är min favoritsmak. Det är att satsa på sig själv. Nu har jag klivit in i träning här nu. Och då satsar jag på mig själv. Då börjar jag dagen med en Blood Orange. Och jag för tankarna till Sardinien dit jag ska ha i sommar. Och känner den här blodapelsinsmaken. Och bara mår.
Det är där du ska visa upp kroppen.
Det är där jag ska visa upp.
Som huggen ur marmor även i år. Wilbur José.
Ja, vi får se.
Hörrni, vi hörs igen om några dagar. Ta hand om varandra. Till dess nu så går vi hem och börjar ladda inför först då Bayern Malmö. Följt av Atalanta mot Salernitana.
Mysigt.
Ha en jävla trevlig måndagskväll så hörs vi snart igen. Ciao tutti.
Ciao tutti. Baby's good to me, you know she's happy as can be, you know she said so. I'm in love with her and I feel fine. Baby says she's mine, you know she tells me all the time, you know she said so. She's mine, you know, she tells me all the time, you know, she says so.